Efter 10 inspelningsdagar har jag förstått en del saker. Jag har förstått att de befinner sig längre ifrån varandra än jag någonsin hade kunnat tro. Jag har förstått att deras barndom var en otryggare plats än jag visste. Jag har förstått att det med största säkerhet inte kommer bli tal om någon återförening. Därför att jag har förstått att båda två, trots att det har gått 20 år, fortfarande upplever den andra som ett enormt hot. Jag har inte förstått det varför. Jag har heller inte förstått varför de påverkar mig så starkt. Och varför de gör det fortfarande. Och jag har heller inte riktigt förstått vad det är jag vill att det här mötet mellan dem ska ge mig. Den enkla förklaringen är såklart att jag under 5 år, när jag var väldigt ung, 94-99, drömde om ett liv med dem. Och sen försvann de. Och att jag sedan dess har levt med en sorg över det. Men det kan inte vara hela förklaringen. För jag minns att jag redan som 20-åring förstod att en relation med Rickard eller Torsten Flink per definition är flyktig. Ändå söker jag mig tillbaka. Söker svar nu. Och jag rycker till varenda gång min egen roll i deras historia kommer på tal.
Rickard Flink och Sigge Eklunds relation.
Eftersom bröderna har så svårt att prata med varandra, så gör jag några enskilda intervjuer en och en med dem.
Rickard Flink och Sigge Eklunds relation var tajt, mer än tajt. Så tajt att jag faktiskt trodde att ni hade något ihop som kärlekspar. Väldigt länge. Jag har inte riktigt redit ut det där fortfarande. Och jag vill inte ha något svar på det heller. Jag kommer ihåg att du var en redig, du kom som en sån bautasten till Rickard som sen på posten precis det han behövde just då. Trots att du var ganska spenslig och ung man, va? Så hade du ett mentalt inre som en av Obelix bautastenar som jag var väldigt glad för. Jag trodde att ni hade något någon gång. Det kanske var en önskan från mig. Hemlig sort. Jag vet inte vad det var. Det var något när jag såg er. Men det jag framförallt såg, det var det här jävla stödet som ni var till varandra. Och framförallt då att du var mental. Du var lite för ung för att vara så tung mentalt, va, som du var. Det är därför jag jämför med den här bautastenen då, då. Men du var det. Tack och lov för det.
Ja, men hur förklarar du det här? De gånger som du och jag träffades så möttes jag av en otrolig vrede från Rickard. Som om du skulle sno mig ifrån honom ungefär.
Det är så här att Rickard är ju... Men jag är kanske ännu värre. Vi lider av svartsjukan som svartsjuka. Som en sjukdom. Båda två. Du vet, alltså jag är svartsjuk. Och Rickard är om den sjukdomen också.
Jag vet inte om du kommer ihåg, men sista gången jag träffade Rickard då på 20 år, det var ju när du tog med mig på premiären till Den goda människan i Sessuan, tror jag det var.
Just det.
Jo, då satt ju du och jag där uppe i...
Mitt emot Kungliga.
Som, ja, någon regissörslogen, eller någon av logerna där uppe.
Mm.
Och Rickard satt där nere, tittade upp då mot oss. Man såg att redan där att han var inte glad. Och sen på efterfesten uppe, högst uppe i huset, så kom ju då den här enorma attacken. Jag vet inte om du minns där. Och för att det inte skulle bli våldsamt så drog du ut mig därifrån till hissen.
Var det sista gången?
Det var ju, jag tolkade det såklart som att han var extra arg för att du och jag hade umgåtts hela den kvällen. Att han hade sneglat, spejat på oss från håll.
Var det sista gången du såg honom?
Ja.
Jaha. Du vill inte efter det uppträdet träffa honom mer?
Det var ju så jävla vilt. Det var liksom en ny nivå av galenskap på något sätt.
Vad gjorde jag då? Fick jag honom att bli lugn?
Du försökte ju tysta honom, lugna honom först, eftersom du sa också att det här är min premiär. Till slut så sa du till mig, vilket ju var helt rimligt, och jag höll ju med, att det är kanske bäst att du går.
Jag följde med dig ut, ja, ända till vi gick sceningången, och då stod vi en liten stund utanför där, 2 minuter.
Ja.
Men jag brydde mig alltså om dig mer, alltså för att jag vet vad du hade gjort för min bror under hur lång tid talar vi om?
5 år. Från att jag var 20 till 25.
Okej, du fick i skola, men jävlar vad du fick ta stryk också.
Under åren så drömmer jag om Rickard. En återkommande dröm på nätterna. Det är samma dröm. I drömmen så är han en firad dansör av någon anledning. Han gör sina piruetter och solon på scen till publikens jubel. Och efter föreställningen söker jag upp honom i logen och vill krama om honom för att gratulera. Men han skjuter mig ifrån sig. Det är en tydlig bild av min relation till honom, till fadersgestalten Rickard, under 90-talet. Men det är ju jag som är idioten här, tänker jag varje gång jag vaknar. Att jag 20 år senare inte ger mig, utan vill nå honom igen. Trots att han gjort det tydligt gång på gång för omvärlden att han vill vara ensam. Men varför vill han vara ensam? Varför vill en person som har så mycket att ge världen vara ensam?
Men om man tittar på andra relationer, du har ju legat i krig mot så många. Finns det liksom i det, har det med Torsten-relationen att göra? Att du har tagit mer i det, alltså du och jag bråkade, du har liksom haft, har Torsten-relationen spökat här tror du? Blir jag Torsten på något sätt och så blir jag hotfull, eller förstår du?
Nej, det finns inget samband där tror jag. Utan det är ju snarare, jag har ju så här, jag kommer ju lite för nära människor och sen så, och jag gillar inte att vara nära, så då drar jag och så här med buller och bång. Så det, jag tror inte man ska blanda ihop sånt, förstår du?
Vadå, förklara, du, om jag bara tar mig som exempel. Mm. Vi umgås så mycket och så länge att jag börjar förstå dig och jag börjar se dig och då blir det läskigt.
Då drar jag. Så här, och då så det är bara, det är en Rickard Flink sak. Det har ingenting med Torsten att göra, absolut inte. Mm. För mig är det uttalat. Jag vill vara ensam. Det är inte så att så här, åh vilken otur, nu är jag ensam. Det är ju så här, jag vill vara ensam. Det är min plan. Jag har inga planer på liksom så här, ha folk omkring mig. Så, här, så det, då blir det liksom en allt för djup relation. Men vi kan undanta kärlek. Så här, du vet, kärleksrelation mellan man och kvinna. Så. Men i övrigt så är det så. Mm. Jag vill inte ha någon belast. Liksom.
Ja, just det. Och ändå har du då några gånger då dragit igång saker som har liksom växt utanför din kontroll då? Eller, för jag menar, om jag bara tar ditt och mitt företag så är det började ju ganska lekfullt och litet. Och sen plötsligt så har man 8 anställda. Och det är stort. Och jag märkte på det att du var jävligt pressad. Alltså då var det inte kul längre.
Nej. Så när det börjar gå bra, då drar jag. Då vill inte jag vara med längre.
Ja, om det hade varit så väl. Det var ju inte så att du drog, utan du började då
bli otrevlig och jävlig.
Liksom gå sönder fast du var kvar.
Ja, ja. Jo, men det är ju ett sätt att dra. Det är ju bara liksom, det är inte, alltså alla sätt att dra på är bra sätt om man vill dra. Det är ju bara liksom definiera, förstår du? Det är ju, då ser jag till att jag blir så här icke-önskad, icke-önskvärd. Med den, så här, skulle jag tro, det här är ingenting som jag går omkring och formulerar för mig själv varje dag, men då ser jag till att jag blir så här, ja men honom orkar vi inte med, förstår jag, för i grund och botten så jag vill inte ha det där, jag vill vara så här, jag vill hänga ensam, fattar du? Mm.
Har du tänkt på mig något under åren?
Om inte varje dag så åtminstone varje vecka. Absolut. Det var något vackert ju. Det var något absolut. Så här, du vet, vi har ju också så här, så jävla många minnen och så här. Och så här, så kommer det upp bilder hela tiden. Det är klart jag har gjort. Mm. Vet du väl? Har du tänkt på mig?
Varje dag.
Ja.
Under inspelningsdag 12 kommer något som känns som en vändpunkt. Båda bröderna har för mig berättat hur svårt de har att ta emot kärlek. Att de känner sig hotade så fort de får uppskattning. Och jag tänker, kan det vara därför de är så hotade av varandra? Jag ringer upp Torsten. En sak som ni har gemensamt, Rickard och du, det är att ni har ju svårt med nära relationer.
Ja.
Det tycks vara eftersom så fort ni ser de där ögonen, när någon tittar på er med kärlek, så blir ni livrädda.
Ja, ja. Att älska och inte knulla är fruktansvärt hotfullt på alla nivåer, va? Vara närvarande på alla nivåer i ett möte med någon man älskar. Det att komma närmare och närmare för varje gång, det är en blandning av att göra ont och göra så skönt. Men det onda på något sätt har mitt liv tagit över.
Där är ni i sådana fall lika.
Ja, han är ju, fast det är svårt att skönja det ibland, en väldigt god person i grunden. Men hans skördar blir onda.
Men håller du med om att du också haft problem med att ta emot kärlek?
Jag har alltid varit så otroligt bra på att prata vackert om kärlek till mina skådespelare. Däremot kan jag absolut inte ta emot.
Men kan du ta emot, skulle du kunna ta emot kärlek från Rickard?
Nej.
Varför är det hotfullt?
Dels för att Rickard är onaturlig när han vill ge mig kärlek. Det är jag säkert som sätter in den lyssningen. Han blir svag, han blir larvig, han blir inget som jag vill lyssna på. Men han har också använt kärleken som ett sätt att nästa sekund dra kniven i mig mentalt. Flera gånger.
Jo, men nu lägger du på honom. Det finns ju något ordspråk som lyder älska en, älska alla. Alltså den som kan ta emot och ge kärlek, den kommer inte gardera sig mot att personen kanske sen ändrar sig eller så.
Men jag måste göra det. För att det där, alltså jag höll på att dö ett tag, alltså. Jag har berättat för dig privat det här samtalet varje morgon, dag ut, månad efter månad, med den där ständiga. Du måste ta ditt liv, Torsten. Du måste. Jag älskar det. Jag kände det. Jag var rädd. Jag var livrädd. Sen är jag paranoid, men jag, alltså, att hyra ett par killar att utföra en likvidering på mig, det stod ju inte alls främmande i min tankevärld i relationen till honom.
Men det här kanske låter drastiskt, men jag tänker så här, två personer som då upplever att det är hotfullt att bli utsatt för någons kärlek.
Det är hotfullt att?
Att bli utsatt för någons kärlek, alltså se de här ögonen. Någon älskar den. Det känns obekvämt, hotfullt.
Ja.
Då måste ju tvillingen vara den mest hotfulla.
Om Rickard skulle säga att han älskar mig som Rickard i ett nyktert tillstånd och inte göra att det är så fantastiskt fint att säga så, utan bara säga det, ha uppmärksamheten på mig istället för på sin egen turnering, alltså, så att jag skulle tro på det, då skulle det inte vara något svårt att ta emot. För då är det hans friska, då är vi Rickards friskjournal. Men det är alltid sjukjournalen som har talat till mig.
Så varför är det då, när en kvinna säger det nyktert, rent, jag älskar dig, varför är det skrämmande då?
Varför är det så svårt?
Ja.
Nej, men det är det där, jag har ju en grej med det. Alltså jag kommer nästan aldrig, för jag får sån fruktansvärd dödsångest, va. Så att, alltså det kräver, alltså om det inte tekniska runkas av liksom, utan jag menar, alltså att ge ifrån sig det och få den hjälp att ge ifrån sig det, Alltså förut gjorde det skönt och ont, men nu gör det nästan bara ont. Jag är livrädd, alltså och sen är det ångest i 2 timmar. Så det kräver liksom 3 stesolid för det, va? Och då är man så väx, så kan man ändå inte. Visst är det märkligt?
Jag vet, men det jag hör är ju så här, när jag och hon, eller när du och Rickard, det är så jävla konstigt därför att du har ju varit i situationer där du inte har något jag. Där du är helt inne i där du och skådespelarna exempelvis.
Ja.
Jag vet att du har varit det många gånger. Där du inte har något jag, där ni,
ja,
ni upplöses i det här som ni gör.
Ja.
Varför kan inte det hända i relationer?
Det är det man vill ju. Man vill dit. Det är för de stunderna som...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man fortsätter, tror jag. Det är bara det att nu har man skaffat så många skydd vid 59 år. Så man till och med liksom har fått dödsånget av orgasmen. Det är liksom... Lille vän, liksom, lilla Torsten, kom igen.
Mm.
Ja.
Men varför är det lättare i teaterarbetet?
Det är ju inte exakt lika farligt. För det är ingen som vet där ute i mörkret, i en utstådd salong, att jag faktiskt har lånat nästan allt till den här rollen från Torsten Flinck. Som att fylla hela den mentala liksom skelettuppbyggnaden med. Det är ingen annan än jag som vet om det.
Just det. Men Rickard Flinck vet vem Torsten Flinck är. Och när han tittar på dig, då vet du att han ser varenda cell. Alltså allt.
Men han ser inte allt, Rickard. Han gjorde det. Men idag så gör han ju inte det.
Nej. Han är ju som i en boxningsmatch här. Vad är det du kan göra
han
mot honom?
Han trodde väldigt länge att han var den överlägsna. Han glänste över mig så fruktansvärt mångtusen gånger om. Tills jag för första gången visade honom tänderna. Och det var år 2000 när jag slängde ut honom från min teater. Jag var 4 år ju när jag förstod att Rickard ville bestämma. Rickard ville vara ledare. Okej, då får han vara det. För jag var ju ledare. Jag visste ju det. Jag var 4 år när jag tänkte det. Det bjuder jag på.
Alltså i samma ögonblick som du inte går med på det längre. Då går det inte att ha en relation ni två.
Nej, tydligen inte. Det var sista mötet.
Varför är du mogen först när du är 40 och gör det?
Nej. Det är inte att jag är mogen när jag är 40. Av kärlek så lät jag min bror vara det. Men sen gick det inte längre. När han tog från min teater. Jag hade ju inga...
Jo, fast han vet ju. Jag vet.
Du vet, men jag tror inte att han vet. På grund av sitt eget missbruk. Han är kvar. Han är kvar år 1996-97 på Uppsala stadsteater. Den där kvällen när föreställningen är 8 timmar lång som ska vara 2,5 timmar. Han är kvar där. När allting går sönder. Han är kvar där. För att han vill vara kvar där.
Mm.
Alltså att sin bror som en skenande morfinist. Där det bara handlar om dagar tills han tar en överdos. Vilket gjorde också.
Här får jag en ledtråd. Kan det här vara en del av problemet? Torsten menar att han låter Rickard vara ledaren från att han är 4 år gammal. Fram till år 2000, säger han. Men någonstans, även om Torsten låter Rickard vara ledaren, så hör jag ju Torstens röst att han innerst inne ogillar det upplägget. Att hela tiden bli behandlad som en underhuggare av Rickard. Kan det vara så, undrar jag nu, att en aggressivitet växer fram i Torsten under uppväxten, under de här första 40 åren av deras liv, fram till år 2000. För att han innerst inne hatar det här upplägget. Det är ju trots allt han som initierar skilsmässan när han med våld kastar ut Rickard från Plaza. Jag bestämmer mig för att göra ett nytt försök med Torsten den kvällen. Under de här åren, liksom 20 åren, så har jag ju gått igenom tusentals teorier i mitt huvud. Liksom allt från att det har med ert tvillingskap att göra, alltså ni är för lika helt enkelt, till att ni föds med någon slags bokstavskombination från pappan som ni aldrig träffade i princip, som ju bodde i Marocko och Paris medan ni bodde i Sverige, till att det var tufft att växa upp och se ut som marokkaner i huvudstad på 70-talet.
Ja, vi utmärkte oss verkligen som svartskallar. Jag menar, och jag och Rickard ser inte särskilt sydländska ut. Nu är vi ju halvsvartskallar, va? Men det är ju ingenting som syns idag. Men då så var det så påtagligt. För det var bara blonda ariska barn som gick omkring, va? Och så var det, va? Och vi fick väldigt mycket stryk, jag. Alltså Rickard, han var ju bra. Han var bra på fotboll. Han hade alla tjejer, han kunde slåss, va. Jag och Tabo, vi kunde inte slåss. Vi var spensliga båda två. Det är då Tabo började med det han blev Europamästare i senare i livet, alltså kung fu, va. Och jag började lyfta skivstång. Och det ska visa sig då att han är väldigt begåvad för kung fu och jag är väldigt begåvad för viktträning. Det är därför jag så gärna framhäver att jag då som lyft som mest 137,5 i vägpress med stopp. Och idag vid 59 års ålder lyfter 122,5 kilo i vägpress med stopp. Ja. Och då har ju den här kroppen inte precis varit rädd om sig, va? Mm. Men det är en parentes där. Sen då så börjar maktmänniskan att visa sig i Rickards fall då, ungefär vid den tiden då jag går i scenskolan där, 23, va, ungefär. Där börjar maktmänniskan komma fram mer och mer. Och alltså det var på något sätt som han i alla möten med män framförallt, så skulle han liksom idag, när jag talar med Rickard nu, så talar jag med en vuxen man, förutsätter jag, och det gör jag också. Men plötsligt så, alltså bara på de här poddavsnitten så har vi sett det. Plötsligt så åker han ner och börjar, ja, det var jag som tog tjuren. Det var jag som tog tjuren i ringen och gick in. Det var jag. Plötsligt alltså börjar han tävla om detta, va? På ett sätt som hör barn till, va? Vad är det? 54 år senare så tar han ju upp det som om nej, det var som om det hade hänt för en timme sen, va. Det är så jävla hett för honom, och då sjunker han ner till en liten pojke på skolgården, va. Hela tiden, va, så är den här växlingen hos Rickard, va, har jag märkt nu när jag snackar med honom. Och det tycker jag är lite, men fan Rickard, alltså, alltså varför lägga tid på detta? Du begåvade pojke, du begåvade man, va, som har så mycket, så många strängar på din lyra och verkligen skulle kunna göra något. Och dessutom, varför kan du inte nöja dig med att vara lite lycklig?
Men om man får vara lite, man får liksom tillåta sig vara lite amatörpsykolog, varför händer det då? Varför händer det när ni kommer in i vuxenlivet? Var fan kommer det ifrån då?
Rickard hade ju en slags skönhet, va. Han var ju, alltså, han var otroligt vacker, och han hade den slags skönheten som egentligen inte är förknippad med sexualitet, va. Som finns hos unga pojkar. Alltså nästan ett androgynt utseende, så här, alltså som en vacker målad tavla på ett personporträtt, va. Alltså det är den slags skönheten. Men den där slags skönheten skulle komma att visa sig försvinner. Och när den skönheten då, som var sådär och gudabenådad vacker, va, när den försvinner då hos Rickard, som hos alla pojkar på väg att bli män, ofrånkomligt. Och då får han tid. Alltså då finns det inte det här längre att luta sig mot. De tittar inte alldeles betuttade på honom när han kommer in i en lokal. Dessutom så är det faktiskt så. I takt med detta, när hans utseende försvinner, va, så börjar det här pojken som knappt har fått knulla, va? Vi sitter ju och sån.
Du.
Då börjar jag faktiskt se väldigt bra ut. Och det där hade jag, det där visste jag. Det var ju det som räddade mig alla nätter. Jag fick ligga och tokrunka hemma och inte ha någon. Att jag vet att jag kommer se så jävla bra ut, va? Och vilket jag gjorde. Jag kom att se väldigt, väldigt bra ut. Dessutom så hade jag ju hållit på med skivstång sedan jag var 15 då, för att inte bli slagen så mycket. Och det var då, och förriktigt så fick jag sådana roller. Jag gjorde Don Juan och så vidare, va? På tv. Och jag var muskulös och bara helvete. Och solariebränd, va? Och riktigt hår ända i trasslet, va? Och naken i Don Juan dessutom. Nästan hela jävla pjäsen. Hela jävla tv-huset var fullt av brev till mig, va? Men han var väldigt generös, Rickard, kommer jag ihåg. I sina uttalanden om mitt utseende var väldigt, vad du ser bra ut, och nästan fascinerad, va? På samma sätt som jag hade varit mot honom. Nu vänder detta plötsligt. Han måste nu, jag ser det som att han måste hämta in här nu det han, som har gått förlorat, va? Så han kommer upp i samma nivå som när alla tjejer vänder sig om. Är du med? Vad menar? Och det är det han då börjar göra genom sitt arbete, genom sin enorma uppfinningsrikedom, va? På att tjäna pengar. Men sen så börjar han väl med det bittra minnet av att i en förgången tid, hans utseende, i mötet just med män, va? Så börjar alltså en tävlande kamp. Och jag kan tänka mig, jag kommer ihåg ju ungefär hur du såg ut just som pojke, när Rickard och du började kampera. Och du såg ju väldigt bra ut redan då, och på ett sätt som pojkar gör. Därav har du alltså mätningen, va, av det som en gång var och som inte finns i stunden. Och det måste vara fruktansvärt. Det han var utsatt för, alltså det måste ha varit fruktansvärt jobbigt för honom, va? Det han inte var någon självklarhet, va, längre på krogen. Det var ganska tomt vid bordet där han satt, vad det gäller damer och så vidare. Eftersom det hade en sån enorm identifikation hos honom, att stärka leden, att vara stark i sina egna led, att vara mentalt stark och på ett alldeles självklart sätt. Och med männen som kom i hans väg, på något sätt fick betala för det han var utsatt för, va? Att en gång ha varit. Jag var. Mitt namn är Rickard, jag var Flink. När det tidigare hette, mitt namn är Rickard, jag är Flink, va?
Vid den här punkten i inspelningen börjar tonen dem emellan bli så rå att jag känner mig manad att kolla med Rickard hur han känner egentligen inför att det här faktiskt är tänkt att göras publikt. Kan du känna dig orolig över materialet som vi har spelat in?
Var inte snäll mot mig. Förstår du?
Berätta. Vad du menar?
Det var full frihet. Full frihet. Du behöver inte alls känna att så här...
Det känns ju generöst av dig att vara transparent. Alltså att du... För jag tänkte innan inspelningen liksom... Ska man överhuvudtaget... Ska man prata om drickandet?
Två skäl. Dels är inte jag speciellt liksom stängd med det. Det vore ju löjligt. Det är som man säger, nej men jag är inte mörkhårig. Jag är blond ju. Förstår du? Det är så här imbecilt. Men sen tänker jag också att om man ska prata om Torstens missbruk, så vore det liksom, så skulle det kännas som så här hyckleri om man inte pratar om mitt. Och jag känner ju också att han har ett behov utav att säga till mig att du inte är ens bättre. Och det är möjligt att han har rätt.
Ibland har jag ju tänkt till och med att, så här, att det kanske har varit skadligt att, ja, han är ju ännu värre, att ni båda har tittat på varandra och att det har gjort att ni liksom eran idé av normalt bruk har blivit lite förvridet av att ha en tvillingbror.
Det är så här dramaten, det är dramatenprincipen. Det är så här, om du kommer aspackad eller jättebakis till jobbet idag, så säger jag ingenting. För jag vet att jag kommer komma likadan imorgon. Att det finns en ganska så här dysfunktionell acceptans i botten. Så visst, där kan du ha en poäng.
Denna dualitet i Rickard Flink är hans mest gåtfulla egenskap. Här är en person som å ena sidan är besatt av att vinna, som betraktar livet som en tävling. Det var därför vårt företag snabbt nådde så stor framgång. Här är en person som vägrar förlora, men som ändå inte bryr sig om man dyker upp berusad i en podcast.
Men nu har du, vet vad du har nu? Vet vad du har nu? Nu, så, nu har du så här Rickard Flink bakom dig. Och ja. Då skojar jag mig inte.
Nej, och så är Daniela till höger och så har jag Sigge till vänster.
Torsten är också orädd under hela inspelningen, liksom han är det i övriga livet. Det är bara ett ämne som jag märker att han undviker, eller som verkar känsligt. Mordutredningen som han blev indragen i för 15 år sedan. Många minns nog löpsedlarna. Död man hittad hemma hos Torsten Flink. Eller Torsten Flink i mordutredning. Och i media har ju Torsten varit väldigt förtegen om den här perioden. Han har sagt att han inte ens var i den här mannens lägenhet när han dog. Och att han inte vet något om omständigheterna. Hur kom du i kontakt med den här mannen som dog?
Då var det så att det var så. Och då läkaren betalade en...
Nej. Det är ju ändå så här för bra faktiskt.
Ja, han betalade minisviten på Amaranten till att börja med i 7 månader. Sen dog ju han.
Han var lite näslig faktiskt.
Han var lite?
Han var lite så här slipprig faktiskt.
Ja, det får man väl säga då.
Jag vet inte om det är för att Torsten helt enkelt är utmattad av alla våra samtal. Eller om han inte tänker längre på att vi spelar in. Men plötsligt verkar han för en gång skulle inte ha något emot att prata om den döde man vars mordutredning han drogs in i. Jag bestämmer mig för att boka in ett eget samtal med Torsten utan Rickard, som helt ska fokusera på dödsfallet och mordutredningen.
Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. Ditt hår, det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig...
Du har lyssnat på Återföreningen, en exklusiv Podmy-produktion.